Nåd vare med er, frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för denna stund då vi får samlas inför dig och ditt heliga ord. Tack för din nåd som är ny varje morgon, för din kärlek som aldrig sviker. Vi ber att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen, så att vi kan ta emot det du vill tala till oss idag. Låt ditt ord bli levande och verksamt i våra liv. Ge oss vishet att förstå och kraft att leva enligt din vilja. Kom med din heliga ande och fyll oss med frid, hopp och glädje. I Jesu namn ber vi. Amen. Ibland så har vi hört, eller jag har i alla fall hört ungdomar säga, han brukar ni säga det någon gång, att han är vitsig, han är grym. Att någon är grym. Och de skulle gärna byta plats med den personen som är grym. Någon framgångsrik person som badar i pengar, eller någon som är väldigt skicklig på det de gör. Vi kan avundas de här människorna och önska att vi var lika snygga, lika rika, och var lika bra på det de gjorde. Om ni fick välja en person från Bibeln att byta plats med, vem skulle du byta plats med? Vem skulle vara? Vem är din favorit? Någon kanske som har stark tro och vars liv gjorde stor skillnad här på jorden när de levde. Vem skulle det vara? Tänk på alla de stora personerna i Bibeln. Visst fanns det de som levde i överflöd, som Abraham, han var rik. David var väldigt rik senare i sitt liv. Men Salomo, han badade i pengar och i lyx. Men många av de personer som omtalas i Bibeln, talar framförallt om profeterna och apostlarna, de levde en väldigt enkel och svår tillvaro. De hade stora gåvor och välsignelse från Gud, men de hade också mycket lidande och ensamhet. Om vi tänker på kvinnorna i Bibeln, till exempel Sara, hon levde nästan ett helt liv i barnlöshet, trots löften från Gud. Och Rut, hon hamnar och lämnar hem och familj för att följa Gud. Eller tänker vi på Ester? Hon riskerar sitt liv för att rädda sitt eget folk och följa Gud. Kanske tänker du på Marta och Maria, systrarna som fick betjäna Jesus. De måste ju ha det bra. Men också de fick lida. Vi läser om hur deras bror Lazarus sedan uppväcktes. Men av alla kvinnor i Bibeln så är Maria den som fick det största uppdraget. Tänk att få bära på Jesus, Guds egen son, och få uppfostra honom. Tänk vilken ära. Men det innebar också att hon fick se sin egen son lida och dö på korset. Ett svärd gick genom hennes själ. Bland männen i Bibeln så säger Jesus att Johannes döparen är den största som har blivit född av kvinnor. Bland dem som fötts av kvinnor har ingen framträtt som är större än Johannes döparen, säger Jesus i versen efter vår text. Men ändå skulle nog ingen vilja byta plats med honom av oss här idag, tror jag. Johannes var Guds utvalda vägröjare. Han hade en stor och viktig uppgift. Han fick döpa Jesus. Han var en av dem som såg himlen öppna sig och höra rösten från himlen. När Gud sa, detta är min älskade son, i honom har jag min glädje. Men Johannes slutade sina dagar på ett mycket fruktansvärt sätt. Som en ung man i Herodes fängelse. Där blev han avrättad. När Herodes höll en fyllefest blev han halshuggen och hans huvud blev serverat på ett fat. Medan Johannes var i fängelset så måste han ha många frågor om sitt liv, varför han var där. Men han visste ju att han hade gjort det som Gud hade kallat honom till. Men ändå satt han fängslad och behövde frukta för sitt liv. En av de värsta sakerna en människa kan gå igenom är att vara under fångenskap och inte veta när det slutar eller hur det slutar. Johannes skickar sina lärjungar till Jesus och frågar: är du den som ska komma eller ska jag vänta på någon annan? Jesus svarar inte med ett enkelt ja, jag är han, vilket han kunde ha gjort. Istället så tar han från profeterskrifterna, han går till Bibeln och säger: gå och berätta för Johannes vad ni har sett, eller vad ni ser och hör. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Johannes kände till profeterna och kunde se att Jesus uppfyllde dem alla. Så Johannes fick ännu en gång vissheten om att Jesus verkligen var Messias. Och trots att hans situation där i fängelset inte förändrades, kunde han få frid och kunde vila i att Gud hade gjort, han hade gjort det som Gud kallade honom till och kunde vara i det saliga tillståndet. För Jesus tillade speciellt till Johannes i den situation han var, säger han: salig är den som inte tar anstöt av mig. Med andra ord, Johannes, det är under kontroll. Lita på mig. Lita på det du tidigare hört om mig. Jag är Guds son. Jag är Guds lam som tar bort världens synd. Johannes, genom denna tro på mig är du salig. Det är väldigt svårt för oss att förstå varför Gud låter sina tjänare lida. Varför fick Johannes inte leva längre och se Jesus uppstå? Varför blev apostlarna förföljda och dödade? Varför gav inte Gud dem en lättare och bekvämare liv så de på riktigt kunde satsa på att bygga Kristi kyrka här på jorden? Måste de göra det under förföljelse och hot? Apostlarna fick utstå mycket lidande. Paulus, som vi vet mest om hans liv vet vi mest. Han blev förföljd. Han blev fängslad. Till slut blev han avrättad. Han skrev om sina svårigheter under den tid som han ändå var verksam. Skrev han att 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Men han hade ingenting annat än en planka kanske att hålla fast vid. Så det var runt på öppet havet helt dygn. Trots det, trots alla svårigheter, trots alla motgångar och bekymmer han mötte på, så fortsatte han att sprida ut evangeliet. Och vi vet att det är under stor nöd som han många gånger skrev sina brev, som vi har i Bibeln idag. Kyrkofader Tertullianus, han skrev på 180 efter Kristus någon gång, skrev han att det kristnas blod är kyrkans utsäde. Det är en översättning av det han skrev. Och det betyder att varje gång en kristen blev dödad för sin tro, där och då han var aktiv, så predikade han Jesus genom att inte förneka honom. Och det ledde till att flera människor kom till tro på Jesus. Många av de första kristna visste att deras tro kommer att kosta dem livet. Men de var villiga att offra allt för evangeliet. Och att bli vald till kyrkoledare eller biskop var detsamma på den här tiden, fram till 300 efter Kristus, så var det lika med att få ett dödsstraff. Vi tänker ibland hört många säga det. Jag ofta tänkte ofta själv också. Tänk om vi bara kunde få den tro som Paulus hade. Den kunskap i skriften som han hade. Tänk om jag fått se Jesus som Paulus fick se honom. Eller få se in i den tredje himmelen och likt med Paulus veta vad jag tror på. Men den tro och kunskap som Paulus hade kom inte ensam. Är vi också beredda att ta emot förföljelserna, försakelserna och lidande som han fick. Paulus behövde inga lastbilar för att bära hans prylar runt när han flyttade mellan olika orter. Inte heller hade han några hus som man måste sälja mellan flyttarna. På samma sätt var det också med Johannes döparen. Där fanns det inte heller mycket som de anhöriga hade att bråka om efter honom. Det levde väldigt tunt. Ett läderbälte och kamelhår. Eller som Johannes döparen hade. Kamelhår till som man klädde sig i. Jag vill påstå. Och det här säger jag inte bara till er utan framförallt till mitt eget hjärta. Vi som är troende i de här trakterna, vi drar oss för att lida och offra av vår bekvämlighet eller ta risker för att sprida budskapet om Jesus. Vi drar oss för det. Vi vill ogärna göra det. Och jag tror, utan att veta, så tror jag att alla apostlarnas egendomar skulle rymmas i ett enda sovrum hos oss. Allt vad de hade tillsammans skulle rymmas i ett enda sovrum. Så frågan kommer. När Jesus säger att han gick ut för att se med fina kläder. Och gick ut för att se. Börjar jag undra. Har Jesus lärjungar på olika nivåer? Finns det ett lärjungarskap i light version? För oss att välja. Kan vi faktiskt välja nivå på engagemang och hängivenhet som lärjunge? Så som vi kan välja olika abonnemangspaket när vi skaffar telefon eller internetuppkoppling. Kan vi välja en lite smalare version? Eller lurar vi bara oss själva? Jag vill inte göra dig besviken eller ledsen. Jag heller vill skrämma bort dig. Men Jesus kallar oss inte att leva för oss själva i överflöd och lyx. Bara fråga efter vad vi vill ha. Och jag är övertygad om att även Johannes döparen och Paulus hade haft sina långa önskelistor med julklappar och annat som de önskade sig om de hade möjligheten att leva ett samma liv som vi. Men de valde bort det för evangeliets skull. Paulus, en av Pauli medarbetare, Demas, lämnade dem av kärlek till den här världen, skriver Paulus. Gud kallar oss också till evangeliets tjänst. Och han har velat att vi ska också använda det vi har, alltså vår tid, våra gåvor och våra resurser för att sprida evangeliet i hela världen. Det här är inte bara en kallelse som sker en gång i året eller en gång i livet, utan det här är något han kallar oss dagligen till. De första kristna levde med tron att Jesus kunde komma tillbaka precis när som helst. Vilket ögonblick som helst kunde Jesus vara här. Därför så sparade de inte på det de hade, utan de delade ut frikostigt det de hade med andra. Och de visste, vilket vi också vet, att det vi har här på jorden, när Jesus kommer tillbaka, kommer ändå att brinna. Alla våra sparingar, allt kommer att brinna den dagen. Och det är mycket bättre att ha tusentals människor som tror på Jesus med sig in i himlen den dagen än att ha tusentals euro på konton och olika fonder. Jag säger inte Att vi behöver sälja allt vi äger för att vara en lärjunge till Jesus. Men vi behöver fråga oss, hur använder jag det jag har för att hjälpa andra? För att sprida evangeliet på bästa sätt. Hur är jag med och röjer vägen för Jesu andra återkomst? Finns det något i mitt liv som hindrar mig från att följa Jesus fullt ut? Johannes döparen hade en specifik uppgift. Och han utförde den med noll budget. Han hade ingen familj. Han hade inget hus. Han hade inga färdmedel. Han hade inga fina kläder. Han åt gräshoppor och vildhonung som han fann. Men han predikade och döpte varje dag vid Jordan. Och folket verkar ha lite svårt att veta vad de ska tro om honom. Var han en sektledare? Var han en konstig person? Var han en dåre? Eller var han någon att räkna med och ta på allvar? För ledarna i Jerusalem var han en nagel i ögat. Men de kunde inte göra någonting åt honom, för folket verkar gilla honom. I alla fall en tid. Även Jesu egna lärjungar verkar ha svårt att förhålla sig till honom och hans lärjungar. Vi kan läsa om att vid ett tillfälle så rökte de ihop. De döpte på samma ställe. Så vem var Johannes döparen? Jesus prisade honom som den största född av kvinnor. Och jag tänker mig att det är på ett liknande sätt han talar om Johannes. Som han talar om änkans gåva i templet. De båda gav allt samtidigt som de led av stor brist själva. När vi ser på Johannes döparen, apostlarna, de första kristna, ser vi stora lidanden. Och stor tro. Det går ofta hand i hand. Men det leder inte meningslöst. Det leder inte utan orsak. Det leder inte förgäves. Johannes och apostlarna, deras lidande och försakelse, det de valde att inte börja med, det de gav bort, det ledde till att flera människor fick höra om Jesus. Och till sist, ett av breven som skriver Paulus, kanske det sista brevet som Paulus har skrivit, då skriver han: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Och samma ärkrans pryder idag Johannes huvud i himmelen. Deras exempel utmanar oss. De visste att det riktiga livet, det finns inte här på jorden. Utan det riktiga livet är hemma hos Gud i himlen. Därför gav de allt för att sprida budskapet om Jesus. De levde för sitt uppdrag. Idag lever vi i en tid när evangeliet inte längre sprids av sig själv i vårt land och vårt samhälle. Om vi vill, verkligen vill att människor ska få höra om Jesus, om honom så som korsfäst, så måste vi ta tid och ansvar för det. Jesus kommer snart tillbaka. Och vi har fått uppdraget att bereda vägen för honom i vår nejd. Första gången så kom han med syndernas förlåtelse och ett nytt liv. Vi är Guds barn och arvingar till Gud. Tack vare Jesu liv och död för oss. Men nästa gång han kommer, kommer han för att hämta oss hem till sig. Men också för att döma levande och döda. De som inte tror på sonen den dagen går evigt förlorade. Vi är inte perfekta som kristna eller som vittnen. Vi kan liknas vid Johannes döparen. Vi kan också falla i tvivel och brottas med svåra frågor ibland när vi lider. Men Gud vill använda oss i sin tjänst ändå. Gud har gett oss tron som en gåva och kallar oss att tjäna honom. Precis, sådana vi är. Vi behöver inte bli något annat för att duga i tjänsten. Vi behöver inte vänta på något sen, eller när vi är si eller så, utan idag är du tillräcklig. Idag är du kallad att gå ut med budskapet. Gud verkar genom oss, även om vi känner att vi är okunniga och svaga. Kanske speciellt därför. För då måste vi hålla oss till Guds ord och inte gå ut över det. Och då är det ordet som omvänder, som styrker, som hjälper andra att bli frälsta. Men inte bara det. Vi blir själva bevarade i tron genom att föra ut det. För Gud har lovat i sitt ord att den helige ande är med bibelordet och verkar tro hos den som hör det. Tro hos oss och tro hos den vi vittnar för. Så låt oss leva våra liv med samma iver som de första kristna. Låt oss dela med oss av evangeliet. Använda våra resurser och vår tid för att fler ska få höra om Jesus. Låt oss sprida försoningens ord och vara budbärare med förlåtelse både till oss själva och till hela världen. Och när vi möter svårigheter kan vi påminna oss om att Gud är med oss och att han fortfarande och det fortfarande bästa är vänta på oss i himlen. En liten tid. Sen lever vi en evighet, ett evigt liv tillsammans med Gud i himlen. Det har vi att se fram emot, en liten tid. I Jesu namn, amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan. Att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre.